Välkomna till Kompilator, tror jag podcasten hette. Det var ett tag sedan. Med mig har jag ingen annan än Erik. Vad trevligt att du är tillbaka. Det var ett tag sedan.
Ja, vad kul att vara här igen.
Ja.
Tack.
Jättekul att ha dig tillbaka.
Det var 1,5 år sedan, tror jag. Avsnitt 98.
Titta, du gjorde research som inte jag gjorde, som jag borde ha gjort. Jag märks att jag börjar tappa vanan av att spela in podcasts.
Jag blev så nyfiken på vilket nummer av det här avsnittet det skulle bli.
Det blir 120 prick. Mm. Runt och fint. Idag har vi typ 40 minuter på oss. Sen måste jag springa och sätta om en deg.
Jaha, vad bakar du för någonting?
Bröd.
Mm. Vadå för bröd?
Av vatten, jäst och mjöl. Och lite sören, som är vår hus surdeg. Han är 3 år gammal nu.
Mm. Schysst, då blir det lite kanske gräddade frallor imorgon bitti då.
Ja, nej, vi ska faktiskt äta svampmacka ikväll, så det blir ingen nattjäsning.
Mm-hmm. Mm.
Det blir lite det, Speedy Gonzales-varianten.
Jag såg ett kort som min svärmor skickade från deras landställe. De hade plockat jättemycket kantareller nu.
Jaha, redan?
Det räcker liksom bara, ja precis. Mm.
Ja, vi fuskar. Vi har köpt svamp, men... Mm. Vet du vad vi har gjort?
Nej.
Vi har ympat in shiitake i stockar. Så om 2 år så har vi massa shiitake.
Men vadå? Växer inte den? Hur kan man göra det?
Man borrar hål i... egentligen ska det vara ek, men vi hade ingen ek, utan vi tog ner en björk, så vi... tog björkstockar, borrar hål, stoppar in mycel, förseglar med vax. Och sen om 2 år så kommer det...
Då kommer de upp där ur hålen? Jaha, och köper man det här mycelet då?
Ja, vad var det vi köpte det någonstans? Det hette något putslustigt. Svamphuset kanske? Jag vet inte.
Mm. Mm. Ja, det finns pluggar som man kan slå i också.
Ja, men precis, exakt.
Ja.
Men du ska borra också, även om det pluggar.
Mm.
Och det, jag kan säga att det är fan jobbigt att borra typ 200 hål på raken.
Ja. Ja, då ska man nästan ha en pelarborr som man bara kan mata på.
Ja, men titta, nu fick jag en ursäkt att köpa en pelarborr också.
Mm.
Och det är bra att köpa grejer, för vi måste få igång konjunkturen. Som jag förstår.
Precis.
Det.
Precis. Men det har ju vi gjort också.
Ja. Gud vad vi har handlat grejer.
Ja. Du har ju köpt en ny robotgräsklippare.
Ja. På inrådan av dig.
Ja, jag blev faktiskt väldigt nöjd över att du blev så glad över att det funkade så bra med den klipparen.
Ja, men du kom i precis rätt tillfälle. För jag... tidigare i år så deklarerade jag typ... vad heter det? Slingkonkurs. Och drog om hela slingan. För vår gamla gräsklippare. Och det funkade några månader. Och sen så typ blev det något jordfel på den. För testverktyget sa att slingan är hel. Men det tyckte inte roboten. Så då fick jag spel. Och började researcha. En sån här slinglös. Och då kom du. Precis då. Precis liksom på sekunden som jag öppnade... en ny tab och skulle gå in på Bauhaus, så skickade du en länk att de hade någon extra pris på en Segway.
Ja, just det, Navimo,
precis. Jag undrar om de har någonting med Segway, alltså Segway att göra, eller om de har gjort en DeLorean, att det är liksom något företag som har köpt upp konkursat varumärke.
Just det, så kan det vara. Men de hade ju ett jättebra erbjudande i alla fall.
Ja.
Och jag har ju flera grannar som har svurit vid dem där.
Mm.
Om man får svänga sig med anglosaxiska termer. Det känns som att kombinationen GPS och någon form av lidar eller kamera är det som liksom är oslagbara.
Precis, och det, som jag förstod det så är det inte riktigt GPS utan det heter något annat. Det heter NKTM eller något sånt.
Mm.
Som är typ som GPS men det är inte liksom GPS. Det är några andra satelliter. Fan, det finns jättemånga.
Du har läst på mer än jag.
Nej, för jag reagerar. För det står ingen... Jo, på hemsidan står det GPS. Men på, ja, i appen på så står det anslutet till någonting annat.
Mm-hmm. För den har ju... Det följer ju med en sån här pinne också.
Ja.
Så att man kan få bättre noggrannhet i navigeringen eftersom den har en fast position. Om jag har förstått det rätt.
Där, uppgraderat trefrekvens Network RTK. Vad fan är Network RTK? Network RTK is an advanced GNSS correction technique that delivers centimeter level positioning accuracy. Men jag förstår inte om det, den signalen kommer från satelliter eller... Sedan Lantmäteriet hade Nätverks RTK en tjänst för realtidsmätning med GNSS RTK-utrustning med låg mätosäkerhet. Du som använder det. Gud vad det finns grejer som man liksom aldrig...
Här står det på Bygg Hemma att RTK, Real Time Kinematic, är i grunden GPS med en extra korrigeringskälla. En liten basstation som du monterar hemma med fri sikt mot himlen. Just och det är väl den där pinnen man har fått med det här lilla huset.
Just det, men den är inte obligatorisk. Den kan man strunta i. Så jag...
Och här skrämmer de upp och säger att den vanliga GPS kan avvika med flera meter. Men med RTK så får man ner felet till ett par centimeter under goda förhållanden.
Mm.
Jag har inte satt dit min, den här RTK-enheten. Men jag tycker att den fungerar väldigt bra. Jaha, och sen finns det att det kan hämta korrigeringsdata från internet, från något referensnät. Om man inte sätter dit den här lilla basstationen.
Den hämtar korrigeringar från internet.
Det finns ett existerande referensnät.
You wouldn't download a car? Jag vet inte riktigt. Jag undrar om den använder... Ja, det här är typ top shelf podcast. Men använder den typ mobila basstationer för att... Är det något tidkoder som den behöver för att liksom korrigera?
Du skulle kunna säga vad som helst nu. Bara säga det med självförtroende så kommer jag tro på dig.
Men kontentan är, det stämmer verkligen att det är så här centimeter precision på det. För jag har lite grejer i min trädgård och liksom den missar dem liksom med precis samma avstånd varje gång.
Mm. Mm.
Jag trodde faktiskt, jag var helt chockad att det funkade så bra. För det här var liksom ingen, det var inte jättedyr i sammanhanget. Den var billigare... än vad jag gav för min slingklippare för 3 år sedan.
Ja, och då känns det som att de har gått ner jättemycket pris bara i år. Att det är jättemånga som köper såna slinglösa klippare istället.
Mm.
Och att de då liksom kan hålla lägre priser också. Och nu ser jag att den på Bauhaus, den har ju fått det här priset nu.
Mm.
Som ordinarie pris, det som var kampanjpris.
Jaha.
Sen fick man väl med ett garage också när man tog där under kampanjen. Och det följer inte med nu.
Mm.
Mm. Nej, men och det som är så bra är att vi har ju varit borta nu i 10 dagar och den har ju gått hela tiden utan att det har varit någon incident överhuvudtaget. Mm. Den förra, den fastnade ju liksom, eftersom den bara hade, den märkte ju att den körde in i någonting när den körde in i en, när den slog i den här bumpen, så den hade trycksensorn liksom. Och den trycksensorn satt ju en bit över marken och då kunde den ibland köra över en sten eller någonting som gjorde att den fastnade. Så, ja, 2 gånger om dagen fick man fixa den.
Mm. Ja, det har jag har märkt att jag har kunnat plocka bort. För jag har byggt jättemycket sådana här inramningar av träd och, som jag inte orkade dra slinga runt.
Mm.
De har jag kunnat plocka bort. Och, för man bara, man kör ju runt med en, som i appen så dyker en joystick upp och så kör man liksom, man kör bara runt i trädgården och mappar genom att köra runt saker och hinder.
Mm.
Som du säger, liksom, förut så var det minst en gång per dag att man behövde gå ut och korrigera den, men nu den krockar typ aldrig.
Nej, och står det någonting i vägen så upptäcker jag ju det. Så fotbollar eller vad heter den här stegen till studsmattan också.
Mm, just det.
Så kör den bara runt det.
Har du kvar plankorna på studsmattan?
Nej, jag grävde ner den.
Just det, du gjorde så, ja. Just det, just
så att den har bara vertikala ben.
Mm.
Har, men ni kanske inte ens har kvar studsmattan?
Nej, den står hemma hos Patrik Svensson.
Mm-hmm.
För mina barn slutade studsa, så då fick den gå vidare.
Mm. Ja, det måste vara i ålder de tappade studsförmågan.
Ja, men i sommar så var vi på besök hos några bekanta och då studsade de, alltså, inte dygnet runt, men många timmar per dag.
Mm. Mm.
Men det var lite nyhetens behag, tror jag.
Det blir väl alltid roligare när man upptäcker sådana grejer hos någon kompis. Eller
ja,
man,
precis.
Det är väl aldrig kul när man har det själv.
Det som är så fint med de här nya som inte har någon slinga är att, för vi har en ganska komplicerad tomt och vi har typ 2 gräsmattor. Och det är att man kan liksom rita in flera zoner som inte behöver vara connectade. Kan man bara bära över den till den andra zonen och starta den där och då börjar den klippa den andra zonen.
Måste du flytta på den själv?
Ja, för den finns ingen körväg mellan zonerna.
Jaha, okej. Okay. Mm. För jag upptäckte att, vi har ju också så, 4 gräsmattor. Och då upptäckte jag att man kan ju faktiskt liksom guida den från en zon till en ny zon.
Mm.
Och då fattar jag, aha, det här är en väg som jag kan åka för att komma till den nya zonen.
Okej.
Okay. Och den vägen är egentligen, den var inte en gräsmatta, men det är så mycket buskage som har växt över att allt gräs har dött där. Aha, okay. Bara jord. Och då fattar inte den att det är gräs, utan den tror att det är slut på gräsmattan. Men nu vet den att det är en transportsträcka som den kan ta sig i alla fall för att komma till nästa zon. Ja, alltså det känns som att när både du och jag skaffade våra förra gräsklippare så satt vi och lovordade dem och tyckte att det här var liksom det bästa sen skivat smör. Det skulle vara kul att veta vad de här har för begränsningar.
Ja.
Som inte kommer funka, som man ledsnar på. För nu har det bara gått jättebra, den klipper jättefint. Men kanske håller lite för långt avstånd till kanterna.
Jag kan säga så här, den klipper faktiskt sämre, alltså kvaliteten på klippningen är sämre än på den förra. Det är liksom, det är lite strån här och var, små patches som den missar. Även om den kör liksom fram och tillbaka, det ser ut som att den tar exakt, men det, jag vet inte om det är något med knivarna eller vad grejen är, men jag upplever
det. Jo, men då har du rätt. Vi kan också ha lite strån som sticker upp. Och då försvinner ju nästa gång när jag kör. För då går den på en annan led. Och
ja, men precis.
Någon, liksom.
Men det är alltså skitsamma. Den fastnar inte. Det är liksom...
Mm.
Det är som natt och dag. Verkligen.
Och så är det ingen slinga heller.
Ja.
Som man behöver gå ut och laga. Ja. Som den river upp och fastnar i.
Ja, vi håller ju på att plantera grejer hela tiden. Så då rivs slingarna upp och sen så går det typ 2 veckor innan man orkar laga den. Och, ja, nej, det är lite som en elbil, det går inte att gå tillbaka.
Undrar de fortfarande säljer gräsklippare med slingar?
Nej, det kanske liksom blivit så... Jag undrar om det är så att det finns liksom några OEM-tillverkare som... bygger själva systemen som man har aldrig hört talas om den här OEM-tillverkaren, men sen så sitter det här kretskortet i typ alla gräsklippare och så bara brandar de det. För förut, typ när de första kom ut, då kändes det som att Husqvarna la jättemycket krut på att få dem att funka. Men sen så när det visar sig att det liksom det funkar och det är en marknad som finns, så börjar det ploppa upp jättemånga konkurrenter.
Bauhaus säljer två stycken med slinga. En är utgående.
Ja.
Och de har ju ganska många i sitt sortiment.
Mm.
Så slinga, det är en passerad generation.
Ja, jag blev förvånad över hur lätt det var att sälja klipparna med slinga. För jag hade två stycken. Jag hade ju en till övre delen av tomten och en till nedre.
Mm.
Och den övre, den gav jag upp liksom innan säsongen ens började. Så den sålde jag, den var såld på ja, men, typ 3 timmar. Så var den uppplockad och borta. Och den andra gick också ganska fort att sälja. Så jag har gått typ plus minus noll på den här nya klipparen.
Och det måste ju vara en bättre känsla i så fall. Ja. Jag fick sänka min en gång för att få den såld.
Mm.
Det var ganska svårt att få napp. Men det var ganska många som var ute till samma pris som jag hade också. Mm. Och de hade legat ute ganska länge.
Mm.
Men så fort jag sänkte, då var det många som hörde av sig.
Mm.
Och så var det någon som kom och hämtade den idag. Och han hade den sen tidigare. Och han hade två gräsmattor.
Aha.
Precis som du. Så han hade dragit slinga och allting. Liksom. Mm. Det var riggat. Det var bara att ställa dit basstationer och köra igång.
Okej, okej.
Så det var bra. Och då visste han ju vad han köpte för någonting också. Mm.
Alltså, hade vi haft en mindre komplicerad tomt så hade den ju fått gå. För den funkar ju bra.
Mm.
Men vi hade lite för komplicerad tomt för att det skulle vara värt det. Social engineering, vet du vad det är?
Mm. Det är väl det bästa sättet att hacka ett system på.
Ja, precis.
Att be någon om lösenordet.
Ja. Jag gjorde det typ-ish när jag köpte den här.
Mm.
För när man köpte den på nätet så var det en kampanj.
Mm.
Att man skulle få med ett gratis garage.
Mm.
Och de där garagen, alltså vad kan det vara? Typ 30 kronor i plast som de säljer för 1600 spänn.
Mm.
Så det finns inte en chans att jag köper den till full pris. Men när den är gratis så tar jag jättegärna emot den. Men då snackar jag med säljaren på lokala Bauhaus och så säger jag, visst ingår det en ett garage om jag köper den, även om jag köper den av dig. Jajamän, så det är klart du ska se till kundtjänst bara, för de har slut i lager.
Mm.
Och så gick jag dit och så visade jag upp mitt kvitto och så skrev de liksom för hand på kvittot. Kunden ska ha ett garage. Och det var typ hela bevismaterialet jag hade när jag kom dit för några dagar sedan. Och så tittar de på det där kvittot och bara, ja, det står ju här att du ska ha ett garage, men vem var det som sa det? Ja, det var någon säljare, sa jag. En äldre herre, Johan, Jimmy. Ja, det var säkert Jörgen. Flintskallig. Mm. Ja, just det, precis. Ja, det var...
Jörgen, ja, nu ringer en klocka.
Så då fick jag mitt garage, som jag blev lovad. Så det var trevligt.
Det var bra. Jag undrar hur mycket stryk de tål av att inte stå under ett garage. Många bygger ju egna också.
Ja.
Men de är ju liksom väderskyddade. De ska ju gå och spola av och sådär.
Ja, jag tror inte att regn är någon fara. Men däremot så tror jag inte att de blir så jätteglada av all UV-strålning.
Nej, det kan det ju vara förstås. Det har jag inte tänkt på.
Vi har ju ganska mycket plast som ligger när vi har byggt så här provisoriska odlingsbänkar med plast.
Mm.
Och den plasten efter 2 säsonger, den är inte rolig, den liksom krasar sönder. Så ja. Plast och UV-ljus det tror jag är ganska viktigt att ha på en sån här klippare.
Ja, bra, då har jag en anledning att stänka någonting.
Ska du inte försöka social engineera och skriva?
Alltså, jag var inne idag på Bauhaus.
Mm.
Och så fick jag prata med en och sa att när jag köpte min så var det kampanj och då skulle jag få ett garage, men då fanns det inga inne.
Mm.
Och då Han i kassan, eller kundtjänsten, verkade väldigt trött. Så han avbröt mig när jag berättade det. Och så sa han, ta fram modellen. Och så skrev han upp modellbeteckningen. Och så sökte han på datorn. Och så visade han på skärmen så där. Du vet, de snurrar fram när de visar för kunden. Är det den här? Ja. Och den har vi inte i lager, men du kan beställa den på nätet.
Okej.
Okay. Ja, det var precis vad jag sa. Och så gick jag därifrån och tänkte, jag kan gå dit igen och prova.
Om du bara fortsätter att gå dit, så till slut så kanske de bara ledsnar på att du dyker upp. Så.
Ja, det måste ju finnas en Jörgen där också som tycker att alla borde få ett garage. Nej, ja, men det är sant. För de är ganska smidiga också. Man bygger ett eget som tar en mycket större plats. Och det blir rätt skrymmande. Vi får gärna vara lite sådär smäckert där det står på vår tomt.
Ja, jag förstår.
Det blir väldigt blaffigt.
Ja, det är synd att du inte lyckades få tag på det. Det var... alltså, det är inte jättesnyggt. Och det var faktiskt större än vad jag trodde det skulle vara. Den sticker ut ganska mycket åt alla håll. Men den ger skugga och skydd mot regn.
Ja, jag hade suttit bilen på returen och laddat liksom så här. Säljare, de går alltid in för att avsluta.
Mm.
De tar inte ett nej. Jag ska gå in dit och så ska jag få med mig ett garage härifrån.
Ja, får man själv
vridningen så vet man. Inte fanns i lager. Gick liksom inte att överträffa.
Får man skärmvridningen så då är det kört.
Precis. Det är, George kommer in i lägenheten och säger att han har fått skärmvridningen. Då dör stämningen.
Funderar på om det är dags att uppgradera robotdammsugaren också. Problemet där är den som vi har är typ den sista modellen som inte har massa kameror. Jag vet inte om jag vill ha en molnuppkopplad kamera som åker runt fritt hemma. Å andra sidan, har jag ett rent hem så är det, så kan de få titta om de är jättesugna. Det är nästan så jag är redo att göra den trade-offen.
Att ett rent hem är viktigare än integritet.
Men där har det också hänt jättemycket. Min brorsa visade mig en som var, det var halva priset på någon toppmodell som hade en liten arm som den kunde veckla ut. Och plocka upp strumpor. Och jag vet inte. Jag vet inte om jag behöver en liten robotarm som plockar upp strumpor.
Ja, alltså. Det finns säkert i hem där det finns en massa skräp man inte...
Ja, men
kommer det, på att man borde ha plockat upp när man ska köra dammsugaren.
Men alltså, mängden grejer som den kan plocka upp är ju typ försvinnande lite. Det är typ strumpor och en toffla.
Näsdukar så är det att de plockar upp.
Ja. Den kan inte plocka upp en jag vet inte. En ryggsäck. Som är liksom hinder nummer ett hemma hos oss. Eller en hoodie, eller... Typ. Eller...
Ja, och då kommer ni bara köra fastna i hoodien istället.
Ja, den kommer klicka upp den där armen.
Ja.
Däremot så såg jag en som jag såg, som jag tyckte var lite intressant. Det var... Den såg ju som en vanlig robotdammsugare, en sån där puck. Och så hade den två hjul. Men hjulen satt på ledade ben som den kunde liksom extenda. Så den kunde ta sig upp och ner för trappor.
Så att du kan få den att gå helt autonom på två våningar.
Alltså. Exakt.
Mm.
Och det är extra bra
för att... att möta den i trappen när man går ner för tom kopp kaffe.
Men det är så här futuristiska bak och fram leder som gör att den ser ut som den där äckliga hunden från Black Mirror. Så det blir ju nog pass bara på det.
Ja, just det, titta. Men det här, ja just det, det fanns flera stycken här som dyker upp på Googles bildsök. Jag undrar, den där och klon, är det liksom lite som de här första versionerna av en ny iPhone som liksom ingen riktigt behöver och det är inte riktigt moget. Men det är någonting som är en, vad heter det, före.
Så kan det vara. Alltså att det är typ, du tänker typ, jag vet inte, Face ID eller någonting som inte var jättebra i första iterationerna tills. Eller
Ja,
nej, det
men
var en
typ.
dålig
Eller först var det
liknelse.
Touch ID och sen kom Face ID. Men här att man liksom, tekniken är på gång. Det är ingenting som vi riktigt tilltalas av, men det är kanske någonting
Men det kan
som
även
håller
vara
på att
en
hända.
Vision Pro. Som är liksom ett
Ja,
totalt
men det
återvändsgränd.
känns ju lite som det nu också. Jag skulle kunna leda min, jag lyfter ju upp min robotdammsugare på andra våningen och kör där när det behöver dammsugas.
Det är ganska mycket teknik för att lösa ett ganska litet problem.
Ja, och det är ganska bra att bara ha roterande saker som går lätt att göra rent och lätt att fixa när någonting går sönder. Jag har väl skruvat isär och bytt komponenter i den där 2 eller 3 gånger nu för att det ger upp. Man behöver byta någon motor och lite så.
Just det.
Jag undrar hur det blir om man liksom typ skulle råka sparka till ett av de här benen eller så när den är på väg upp. Ja, det finns ju så mycket
Det
som kan gå sönder i de här.
Är en nackdel, tycker jag, med nya gräsklipparen. Det är att den är superhårt knuten till en app. Gardenan den var mycket mer fristående. Den behövde liksom inte vara uppkopplad alls. Medan den nya måste vara uppkopplad.
Just det, för en gardenan, det var också att om den stannade, då behövde man gå ut och trycka på stopp och köra igång den igen. Den här, den kan du bara köra igång genom appen.
Nej, jag tror
Då har
att
du
det
det.
går att trycka på play på själva, men jag vet inte om kartan bor i enheten eller om kartan bor i appen eller i molnet. Och vad händer om deras server slutar svara? Så det är väl en nackdel. Det här klassiska IoT-dilemmat, att det är jättebra så länge deras API är responsivt.
Just.
Och så är det en prenumerationstjänst som är gratis första året men skulle börja kosta.
Men vad tror du bara vill ha 4G?
Ja, men det vill jag ha för jag har inte wifi så långt ut på tomten.
Vad kostar det då? Typ 29-39 kronor i månaden.
Ja, något sånt.
Kan du inte, ja just det, precis. Kan du inte skaffa bara ett extra SIM-kort och ställa ut en liten wifi sådär? Eller du, sätt ut en access point i 3 gånger.
Ja,
Kan inte det gå?
kanske. Kostar mer än 29 kronor i månaden.
Det säger de också när du börjar klaga. Vad är alternativkostnaden?
Robotar är inte det enda som vi har stöttat konjunkturen med. Bo Vi har båda köpt nya datorer. Min var ganska
Just
länge
det.
sedan. Den har funkat bra, men
Vad var det för något du köpte?
jag köpte det jag köper, inte varje år, men varannat år går jag in på Lenovo.com och så går jag in på deras business store. Och så går jag in på erbjudanden och sen så tittar jag efter P14S AMD. Förra generationen. Just nu så var det generation 5 som var den förra generationen. Och då får man en dator som för ett halvår sedan kostade typ 20 000, får man för 8 000 ex-moms. Och
Det är ett
det är
bra
proceduren jag har gjort
hack.
senaste 4 åren, 5 åren.
Och du är väl ganska nöjd också, va?
Ja, de funkar jättebra. Det enda är att de har ju fläktar, så det är inte en MacBook Pro experience. Och de har inte, det är en, vad heter de, Ryzen CPU.
Just det.
Så det är inte de här nya AI, AMD AI-processorerna. Heter de så?
Ja, jag läste om dem idag. Ja, precis. Vad var de hade några så här...
För de ska väl vara lite jämförbara med M-serien.
Det finns ju någon AMD Ryzen AI. Fast det verkar vara deras datorer.
Oj. Det är någon som inte är nöjd.
Ja, jag vet inte riktigt var den är. AMD Ryzen AI finns det. Pro och Max här.
Ja.
Är det deras AI-processorer? Jag vet att du har pratat varmt om dem också. Att det är mycket bang for the buck.
Ja, det som jag gillar med AMD-processorerna är att det är mycket bättre thermals jämfört med Intel. Har det varit historiskt? Jag har faktiskt ingen koll på Intel nu för tiden, men... mycket bättre batteriprestanda också. Och jag så har de varit billigare, så...
Jag har alltid varit lite av hävden att man ska ha en fläkt, för då hörs att man gör tunga grejer, att man behöver kyla. Men min stationära dator som jag nu har bytt ut, eller håller på att byta ut, den har haft fläkt igång konstant när jag har suttit vid den där senaste tiden. Och då har den bara varit idle också.
Jaha, men...
Och den har liksom haft en temperatur på 60 grader och jag har gjort rent och blåst ur damm och fixat. Det var inte så mycket damm där i heller.
Men är det nya datorn?
Nej, det är min gamla dator. Ja, ja. Jag har ju också haft Lenovo. Mm. Jag har ju en Lenovo ThinkPad X1.
Mm.
Som jag fick köpa loss från en uppdragsgivare för en spotstyver. Och den funkar jättebra. Och sen har jag Lenovo ThinkStation, en sån här Tiny P340.
Just det.
Det var vår gemensamma bekant Peter Hellberg som köpte en sån och var väldigt nöjd.
Mm.
Och jag behövde skaffa en ny dator. Det var innan jag köpte den här laptopen som jag också har.
Just det.
Och han sa att den funkar väldigt bra. Och så var jag så nyfiken på Linux. För jag höll på med Apples ekosystem. Och var ganska trött på att de operativsystem. Men det började liksom... Det var väl en kombination av att jag hade en långsam dator. Och att jag liksom... Jag behövde inte alla appar som fanns där.
Mm.
Och det kändes som att det var mycket bloat i det då. Som gjorde att min dator segades ner.
Mm.
Så då tänkte jag, då kan vi väl testa Linux på en PC istället. Mm. Och den lilla datorn har funkat jättebra. Barnen tycker att det är en jättekonstig låda som på skrivbordet. Men jag vet inte. När barn är stora nog att förstå att en dator är en dator och en skärm är en skärm.
Men du har börjat köra Arch Linux.
Ja, vänta, jag ska bara rätta till glasögonen. ja, precis.
Förut körde du Pop.
Pop OS.
Just det.
Ja. Och det är väl typ som, du kör väl Ubuntu på din, ja, gör inte det?
Precis.
Det är ju typ likadant. Fast det får man väl inte säga. Pop OS är väl ett derivat av Ubuntu som är utvecklat av det här amerikanska bolaget GetSystem 76.
Just det.
Väldigt mycket plug and play och vad tog det typ 10 minuter att installera?
Mm.
Det går ju väldigt fort.
Kommer du ihåg Bingolotto på 90-talet? Mm. När ett av priserna var en IBM Aptiva.
Nej.
Och varje gång Leif Loket Olsson skulle liksom pitcha eller presentera priserna, så sa han, en dator från IBM, 15 minuter och du är igång. Och det var... Det var revolutionerande 1994 när det var.
Ja. Just det, för då skulle man först installera DOS och sen skulle du installera Windows på det. Men här kom det väl då förinstallerat förstås.
Ja, men precis, det exakt. Det var det. Man bara stoppa in de färgade PS2-kablarna i rätt.
Vad var det? Lila för mus och grön för tangentbord.
Ja, det låter rätt. Det var svårt att misslyckas i alla fall. fast pinouten var ju samma. Så du kunde ju.
Du kunde ju.
Ja.
Mm. Men du kunde ju också vrida den här fel och ta i väldigt mycket för att liksom börja pinnarna. Ja. Det har ju hänt. Liksom. Och så var det alltid så kul att så här, seriekoppla alla de där adapterna. PS2 till USB och USB till PS2.
Just det. Vissa tangentbord hade en PS2-port på tangentbordet. En daisy-chaina.
Just det. Det gjorde jag med mitt första ergonomiska tangentbord. som var någon variant på det här IBMs superpopulära ergonomiska tangentbord.
Som... Tänker du på Microsofts
Natural Just det, precis. Just det. Och det hade... Det var inte det. Det var inte det. Det var ett som var väldigt likt som jag hade. Och då... Det kunde man daisy-chaina. Det var ju verkligen mindblowing. Det hade liksom det här hade lite mjukare switchar än vad Microsofts hade.
Ja, Microsoft... Jag kommer inte ihåg vad Microsofts hade, men... Jag minns att vi köpte det... Alltså, det var ju gigantiskt. Det var... Det är inte som Sculpt som jag kör nu, som är ganska nätt i jämförelse, utan det liksom var med komplett numpad och liksom jättemycket padding runt om tangenterna.
Ja, alltså, visst.
Gigantiskt.
Ja, men det var väl som ett vanligt tangentbord. 102 tangenters bord. Man bara hade klyft vid det stora segmentet, vad det nu kallas, och dragit isär lite grann.
Men jag minns att vi, samtidigt som vi köpte det tangentbordet, så skulle min syrra få, hon var typ 3 då, så skulle liksom köra Petson och Findus på CD-ROM. Ja, skitsamma. Så hon skulle få en egen mus, och då var det en sån här Microsoft Big Ball, hette det så? Det var en enorm trackball. Alltså jag skojar inte, den var stor som en clementin. Och hade en jättestor röd knapp.
Easyball.
Easyball, kan det vara den? Den var liksom designad för barn.
Ja.
Och så fick man Microsoft Bob på köpet.
Men kunde hon styra den? Gick det bra att styra en sån? För jag tänker att rent intuitivt så känns det lättare med vanlig.
Ja, mus. Nej, men jag tror att den var byggd för barn som typ är kladdiga och snoriga och dreglar. Och, vilket i och för sig inte 3-åringar gör, så jag vet inte riktigt vem målgruppen var.
Nej, men här finns den på eBay.
Jaha. Vad ska de ha för den?
$40.
Jaha. Det var inte så farligt.
Den är friendly, comfortable designed, ruggedly built, easy ball, remain stationary. Och så kan man använda datorn tillsammans, för det här är en bild på en pappa som sitter med sin son. Pappan styr den vanliga musen och sonen styr den här easy ballen. Jag vet inte, måste man ha fått 2 muspekare också som man kan jobba med?
Jo, men du, det tror jag fan... Den hade egna drivrutiner. Undrar om man inte fick 2 muspekare. Det ringer en klocka, men jag kanske bara hittar på. Men det... Ja. Vilken grej.
Och så har de fram ett pointerland där du kan få som en helt egen mjukvara där barnen själva kan få välja vilken muspekare de ska ha associerat till sin easyball.
Ja, men då måste man ha 2 muspekare. Gud vad störigt att ha ett barn som håller på att klicka.
Men det här, ja, det känns något fint ändå över det här. Det är liksom, det är ingen subscription-lösning, utan så här får du din hårdvara för att introducera ditt barn till hur man använder en dator.
Ja.
Den värsta dopaminrusen kan du få när du väljer en rolig muspekare.
Ja, en enklare tid, en bättre tid. Men vi skulle prata om Arch.
Ja, just det. Ja, det är ju en annan Linux-distribution som jag har börjat använda. Och det är den där, hur vet man att någon använder Arch? Ja, men det är samma anledning som att man vet att de använder Vim eller att de är veganer. De berättar det för dig.
Jag tycker att du har haft en hållit en ganska låg profil med ditt Arch-användande.
Okej, okay, ja. Det är nog för att jag ägnar så mycket tid att få det att funka.
Ja, för det är mitt intryck att det är liksom det är väldigt konfigurerbart, men man måste göra en massa val.
Ja, och det känns lite, vad heter det? kontraintuitivt, för jag har alltid velat liksom ha en dator där allting bara fungerar. Och det var det som var så bra med Pop!OS. Mm. Man fick liksom en installation av någonting som liknade Ubuntu. Allting var klart. Man kunde liksom konfigurera sitt skal och sätta upp C-shell och så som man ville ha det. Och tilingen... Ja, det är ju, vad heter det? Det följde man... Alltså, window managern kunde ställa in att det skulle vara tiling eller att det skulle vara... vad heter det? Collapsing. Och då... det var liksom allt det var uppsatt åt den, så att det bara var att köra igång.
Eller window.
Ja, just det. Precis. Det finns... I Pop!OS så följer det med att du liksom en... Jag vet inte vad de kallar den för. Om de kallar den för en window manager. Som där man kan välja om det ska vara stacking eller om det ska vara tiling. Och tiling innebär ju att man alla fönster när de dyker upp så lägger de sig bredvid varandra.
Mm.
Och jag tror att det följer liksom den här harmoniska...
Golden ratio.
Precis. Så att först får du två stycken fönster bredvid varandra. Öppnar du ett tredje fönster så lägger det sig under ett av de två nya.
Just det.
Skapar ett fjärde så lägger det sig bredvid det här tredje fönstret.
Just
och så
det.
Fortsätter det bygga sådär. Men det är väldigt bekvämt, för då behöver man liksom inte hålla på och flytta runt och ta fram fönster och ändra storlek på dem och grejer. Och det gillade jag jättemycket. Så det har jag väl kört kanske 4-5 år.
Och det fanns i Pop!OS out of
the
box. Intressant. För jag är jättesugen på att prova en. För jag har märkt att jag dockar fönster oftast 50-50.
Och den fungerar jättebra just för att det är smart upplägg med att du får två fönster bredvid varandra och så lägger sig nästa fönster under.
Just det.
Och sen är det väldigt lätt att jobba med workspaces så att du liksom kan skjuta upp ett fönster till ett workspace eller ner eller till ett som är på andra skärmen. Så jag har ofta jobbat med två stycken fönster bredvid varandra på mina på vardera av mina två skärmar som jag använder. Och sen med command shift H eller pil höger och pil vänster så kan du flytta dem mellan skärmarna och upp och ner flytta dem bland workspaces oberoende av varandra.
Just det.
Men du kan installera den på Ubuntu, den där tiling. Vi ska se vad den kallas för. Jo, men jag hittade en guide, för jag hade varit tvungen att ha en kundsdator som jag fick köra Ubuntu på. Och då lyckades jag installera den där tiling manager.
Just det.
På det. Så att jag kan leta upp en guide och försöka skicka över den till dig.
Nej, men vad trevligt. Jättegärna.
Men sen... Det började nog med att jag hade en gammal MacBook med Intel-processor på. Som jag ville installera Linux på och testa lite grann. Och vad heter det? Det roliga med Arch är ju liksom att man får lära sig allting från grunden. Och att det skulle vara... Jag vill göra någonting som var lite svårt. Och jag liksom, ja, har ju mest lekt ett pek-och-klicka-äventyr i Linux tidigare. Och inte liksom haft så bra koll på allting. Och med Arch då får du liksom ett... När du är klar med installationen så får du bara
ett certifikat.
Ett ska. Där du... som jag har här på vägen bakom mig. Som är en NFT också. Och sen får man... Nej, men när man har installerat då är man klar liksom. Man har startat om datan efter installationen och botat upp från sin nya bootpartition. Det är det enda uppmöts av då. Det är liksom en inloggningsprompt. Och sen får du installera allt annat själv.
Okej.
Så det är liksom... Och det roligt fina med Arch, det är ju också att den har liksom... vad heter det? En superbra wiki. För när någon ställer en fråga på... vad heter det? Kring Arch så säger någon... Men du, det står i wikin. Och wikin är jättepedagogisk och den funkade faktiskt väldigt bra att använda vad heter för installationen. För det är verkligen en så här superbra steg för steg guide som säger så här skapar du en live bootable live miljö som du ska använda. Och sen stoppar du in i datorn och bootar från den och sen måste du, vad är det vi börjar med, typ partitionera diskarna. Och så här gör du för att ta reda på vilka diskar du har. Och här har vi rekommendation för hur stora partitioner du ska ha. Och du kan, när det kommer till, sen när du har partitionerat det där och installerat och ska installera en bootloader, då säger den här, liksom, gå till den här sidan för att få hjälp att välja bootloader. För då har vi ställt upp ett stort matris där vi kan jämföra dem mot varandra. Och klickar du på respektive bootloader så kommer du till wiki-sidan som förklarar hur du installerar det. Så det är ju liksom, så länge man klarar av att läsa de här stegen i installationen, så funkar det faktiskt jättebra att köra igenom den här installationen. De är ganska så här utförliga i text för varje steg, förutom det här med bootloaden. Så när jag hade gjort min installation och trodde jag var klar, då hade jag missat sista steget när det stod installera bootloader. Så jag startade om datan och så hände inget, och så stod det så här non-bootable device. Och jag höll på jättelänge liksom och felsökte, vad är det för fel, vad är det för fel? Och sen såg jag, ja, det var ett steg, typ steg 6 också, som egentligen bara var en länk till hur man installerar en bootloader.
Jaha, okej. Men det var verkligen bare bones. Det är liksom, man får ingenting egentligen.
Nej, och sen du får liksom en pakethanterare också. Du har typ kernel och så har du ett skal och så har du pakethanteraren som kallas för Pacman. Och det är ju Arts egna pakethanterare. Och det där, genom den så sköter du installation av alla liksom program som är officiellt endorsade av Arch. Och som är testade och utvärderade och sagt av de som maintainar att det här ska finnas med. Och sen finns det också AUR, alltså Arch User Repository, tror jag att det kallas. Där du har en massa andra program där typ definitionen för hur installerar programmen är uppladdade.
Just det.
Och de här är liksom inte på något sätt de har inte gått igenom någon stor vettingprocess. Och nyligen, för några veckor sedan, så var det ganska stort problem med någon attack här där liksom många av de här installationsskripten uppdaterades, och av någon väldigt elak människa som gjorde att det blev, det här blir inget bra alls.
Attacker.
Ja, precis. Det var väl runt 400 paket som blev injektade. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var för någonting. Det var någon form av malware som kom in där. Men jag minns inte riktigt vad det var för någonting. Och så var det jättemånga som skrev, men här har jag gjort ett paket som ska identifiera malware som du har på din dator. Och det enda svaret var, just det, så nu ska vi installera någonting som, något annat som vi inte heller ska lita på, som påstår att det kommer göra gott för oss, precis som de här paketen vi installerat gör. Och saken är den att det handlar om att du ska typ, det finns någonting som kallas för package build, och det är instruktioner för hur du bygger ett paket. Det är det du laddar hem från när du installerar ett program via AUR. Och i den här installationsförloppet så är det ett steg som säger så här, vilka package build-skript vill du granska? Och då har Arch sagt, det är upp till dig att granska det här. För det är du liksom som måste kunna förstå vad det är för någonting som du installerar.
Just det.
Och det kanske inte alla som gör, utan man bara kör, installera.
Nej.
Eftersom
det är ungefär som man läser julen när man ska installera. Precis. Windows.
Så ren good faith. Och så tänker man att ingen har installerat något, eller laddat upp något taskigt i det här. Ja.
All right, så man får liksom bara kernelen, en enkel terminal och pakethanteraren, och sen så får man liksom börja bygga sitt. Är det liksom motsvarigheten till ClickOps, att man bara YOLOar in paket för hand, eller gör man liksom någon slags installationsskript så att man kan reproducera sitt bygge, eller hur liksom
Nej, utan du får väl, om du, då får du skriva ditt eget skript om du vill reproducera bygget.
Just det.
Det är när du är klar med den här installationen så finns det en sida som har liksom generella rekommendationer. Typ så här ska du sätta upp dina användare. Det här måste du tänka på när det gäller säkerhet. Och till exempel för liksom hur du sätter upp användaren, där finns det en jättestor guide också. Och då, alla de här guiderna är väldigt generella liksom för Linux i sig. Så att om du vill veta någonting, typ hur hittar jag ett bra verktyg för att ta skärmdumpar eller hur det här sudo, hur funkar det egentligen? Så är den här wikin otroligt bra på att förklara alla de där begreppen.
Det var, låter ju som en, även om man inte tänker köra art så låter det som att det är värt ett besök och titta runt i
Ja, men
wikin.
det är många faktiskt som hänvisar till den. Och jag har för mig att det var typ, var det Slackware som tidigare hade en väldigt bra underhållen dokumentation? Den kanske har det fortfarande, men jag vet att den omnämndes förut i alla fall att vara väldigt bra. Och den här är lite samma. Och det som liksom inte tas upp i dokumentationen här, eller om någon, man har problem, då finns det liksom ett sånt här hederligt gammalt forum som man kan skriva i. Och det som är så bra, det är att folk är otroligt noggranna med att när du har fått hjälp, då måste du prefixa titeln på ditt inlägg med såld. Så det innebär att om du söker på typ Arch Bluetooth Not Working, då får du upp en massa träffar från forumet och sen kan du ju titta på alla titlar bara där det står såld. För de är mest intressanta att titta på. Och det är ju ett superenkelt filter. När du behöver gå igenom och se var kan jag hitta min lösning någonstans.
Det där blir jag så glad att höra, för det känns som att alla sådana funktioner har flyttat in på typ Discord. Där allting är gömt bakom Discords ganska dassiga sök. Men här är liksom, det är bara HTML
HTML rakt upp och ner.
som Google kan indexera jättebra och liksom köra hela sin
Jajamän.
funktionalitet på.
Och sen, jag tror faktiskt inte att Google någonsin har kommit med något sånt här egenknåpat AI-svar, utan det som dyker upp först, högst upp på sidan liksom. Och nu är, kanske får jag inte det svaret för att jag har annonser avstängda, vi ska se. Jaha, okej då. Ja, den här AI-översikten, den
Okej,
dyker upp
den
först
räknas som
förstås.
annons.
Ja, tydligen av uBlock. Men annars så dyker det här. bbs.archlinux.org.
BBS, vilken fantastiskt bra DNS-namn.
Men så den har man ju konsulterat några gånger. För liksom när man har den här, när man kan logga in som root, då får man vad heter det, installera de paketen man behöver. Och sen brukar jag, nej, får se, den här datorn, min nya dator nu som jag har, det är den tredje datorn som jag installerar det på. Och jag glömmer alltid installera en DHCP-klient. Så då får man liksom, man får, ja okej, okay, jag kan ju tillskriva mitt interface, eller mitt nätverkskort, en IP-adress och sätta upp det själv, men det är lättare att ha en DHCP-klient. Så då får man liksom bara sätta i sitt USB-minne som man har på skrivbordet här till hands, eller med sig i ryggsäcken. Och liveboota och installera den klienten. Men sen får man ju liksom, man behöver sätta upp allt det här vanliga.
Ingår klienten i distributionen liksom som man laddar ner och du måste bara liksom installera den från USB-minnet till din dator
Nej,
eller?
utan på det här USB-minnet, den här versionen av Arch, har ju den liksom de paket som behövs för att kunna koppla upp sig mot nätet för att ladda
Ah,
hem.
okej. Just det.
Ja, just det, för det är det. När du, installationsförloppet, det är ju liksom att du får, vad är det som följer med? Du får typ F-disk för att kunna partitionera. Jag har glömt här. Det som följer med är i alla fall Pacman. Så att du kan ju installera de verktyg som du behöver.
För jag gissar att typ nätverksdrivrutiner måste installeras explicit också.
Ja, precis. Så att det finns ju någonting redan i den här distributionen på live-versionen av Arch som du kan, vad heter det, som har stöd för, vad vanliga default nätverkskorten. Tror jag har stöd för wifi. Och på Macen så fanns det också möjlighet. Ja, då fick jag köra tethering med min mobiltelefon.
Mm.
Men du har i alla fall också Pacman då. Så att när du liksom har skapat dina partitioner, då får du ju helt enkelt mounta dem och köra såna här, det som kallas för RCH-root, så att du ja, vad innebär det? Att man CH-rotar, då är det ju att du interagerar med det, alltså med de partitionerna du är på, som om, hur ska man uttrycka det?
Jag vet inte.
Du ändrar att din root blir den här nya partitionen i alla fall.
Jaja.
Så att okay. Det du gör vidare, det är precis som att du kör operativsystemet på de nya partitionerna.
Ja, okay. Just det.
Och du har i operativsystemet så finns ju Pacman, så att det innebär att du kan installera en DHCP-klient på dina nya
just det.
Partitioner i din nya installation.
Men hur lång tid tar det för att komma till ett läge som man får typ från en Ubuntu live, liksom default installation av Ubuntu?
Mm.
Sen, om man bortser från faktum att man får jättemycket liksom installerat alltså, på köpet när man kör igång Ubuntu.
Ja, alltså det är det som är så häftigt med typ Ubuntu och alla de här distributionerna. Man blir väldigt tacksam med hur mycket som kommer med på köpet. Mm. Och hur mycket liksom, okej, okay, det är massa rutiner för nätverk och det är stöd för blåtand och det är stöd för, vad heter det, kanske för ett ljudkort. Mm. Jag tänkte säga webbkamera, men de flesta webbkameran har liksom standard rutiner som bara funkar out of the box. Men allt sånt där följer med. Och sen väljer du vilken desktop-miljö du vill ha, om du vill ha KDE eller om du vill ha GNOME.
Mm.
Och den desktop-miljön, det är liksom som ett... inte ett helt operativsystem, men det följer ju i sig, men det följer ju med otroligt mycket liksom som
just det.
Fönsterhanteringen och hela det, typ kontroll- och inställningsgränssnittet och allt sånt. Det måste man ju också installera själv. Och poängen är väl lite här att det mesta, du har ju liksom alltid terminalen till hands, så att det är det du gör det mesta igenom. Sen finns det massa GUI-programvara som du kan installera också för att typ, kunna ställa in ljusstyrkan på skärmen och söka efter enheter, blåtandsenheter till exempel.
Mm.
Och det finns ju GNOME och KDE som du kan installera också. Det har jag aldrig riktigt gjort, utan jag hittade en fönsterhanterare som heter Sway. Och den, liksom, en fönsterhanterare kan rendera fönster på skärmen och sen har den en statusrad högst upp som du kan ställa in på att visa klockan och visa vilket skrivbord som aktivt och liknande. Men sen finns inte så mycket mer egentligen, utan det är liksom terminalen och sen är det ett litet program du har för att kunna öppna och liksom, vad heter det, motsvarande Spotlight för att kunna starta andra program.
Mm.
Men man får hålla på ganska länge om man vill komma till den punkten att man känner sig trygg, att man har det man vill ha installerat.
Mm.
Och sen får man ju sitta liksom ganska många timmar att läsa wikin för att ta reda på hur gör jag till exempel för att visa en liten statusbar som med, vad heter det, som visar volymnivån till exempel.
Mm.
Och vad heter det, ljusstyrkan på skärmen när man ändrar den. Det som följer med i GNOME automatiskt till exempel. Mm. Men det är lite kul att pilla med också. Det är lite kul att sitta och läsa om det här och liksom få lära sig. Hur funkar det egentligen? Vad är det som händer när jag trycker på tangentkombinationen för att ändra ljudvolymen? Vad är det som händer i operativsystemet då för att det ska... och till slut att någonting ska plocka upp och rendera den här mätaren på skärmen.
Mm. Det är jätteroligt att höra liksom hur du har kommit in i det här från ett, alltså 180 grader annorlunda håll än, för jag ville verkligen, jag ville att saker och ting bara skulle funka, och det gör det verkligen med Ubuntu. Jag blev helt chockad, alltså allting, fanns ingenting som inte funkade, till och med typ att skriva ut funkade. Det var liksom Ctrl P, jag tänkte, nu måste jag säkert hitta någon tredjeparts drivrutin. Nej, det var bara liksom printa direkt.
Ja, men och Ubuntu har ju varit så superlänge också.
Ja.
Men det var väl bara det att vi växte liksom upp med datorer på en tid och Linux var någonting som var supersvårt.
Mm.
Och det liksom, du var tvungen att ha väldigt specifik hårdvara för att det skulle fungera också.
Mm.
Och svårt att hitta informationer också eftersom...
Det är jättelustigt hur länge sådana där saker kan hänga kvar. För jag hade en jättestor hang-up med video på internet.
Mm.
För det är liksom... video på internet, det kan omöjligen funka. Alltså en bra bit in på 2000-talet så liksom, nej men jag måste ladda ner den här filen och öppna upp den i VLC. Det finns inte i min värld att man kan trycka play i en browser och få en video som spelar utan problem.
Bara det för att vi hade blivit så färgade av Real Player?
Säkert.
Som lovade guld och gröna skogar att det skulle funka och spela upp så man hade bild.
Ja, eller att man hade fel version av någon codec installerad eller någonting liksom.
Ja, ja.
Så jag skulle typ aldrig kunnat uppfunnit YouTube för att liksom det fanns inte i min föreställningsvärld att liksom visa video på internet.
Ja. Och tänk då förklara det då liksom för sina ungar att så här.
Nej, men jag hade samma sak med Ubuntu nu när jag installerade. För jag har kört några provskott här genom åren.
Aha.
Och så märkte jag, fan, vad funkar? Huh. Ja, jag är tillbaka till Windows. Och sen så typ, nu när jag köpte den här datorn så tänkte jag, nej men fan, jag provar. Jag tutar och kör. Och det funkar hur bra som helst. Det enda som inte funkar är den här mikrofonen jag håller på att prata i. Så jag kör från min Windows-laptop just nu. För att gainen blir helt jättekonstig på den här mikrofonen.
Men har du liksom, tänker du, sitter du fortfarande och häpnar över att det funkar så bra i Ubuntu? Eller har du liksom så här kommit till freds med att det här är det nya normala? Lite,
jag har faktiskt fler blå skärmar i Ubuntu än i Windows. Det är någonting, vi kör mycket BAN på jobbet och vi har ganska stora projekt och när man kickar igång testprojekten, jag vet inte om den, det är någon väldigt avancerad setup som vi kör och jag tror att den kickar igång massa tester parallelliserat. För det, när jag kickar igång testerna som den blå skärmar, eller den blå skärmar inte, men den blir sluta svara. Jag måste typ hård bota om den. Men å andra sidan så botar den om på 4 sekunder. Så det är...
Ja, det är häftigt vad fort den startar också.
Ja.
Men du kan ju också, om du har en till dator så borde du kunna bara SSH in till den och döda den processen. Det brukar jag göra när min liksom primära, stationära dator hänger sig på något sätt. Så brukar jag ta min laptop och logga in på den om det går och bara döda processen.
Jaha. Där sa du något, har jag inte tänkt på. Så nu måste jag installera en SSH-klient på min telefon.
Ja, precis.
Och tailscale på båda.
Men det är det som är så fint också. Och det är det som jag har varit lite glad över nu med det här med, liksom, med Arch och installera allting genom terminalen och allting via Pacman. De är inte ensamma om det. Men jag märkte ju att i PopOS då var det mycket som skulle installeras via det här grafiska software store. För att de kallar för det PopShop. Där det är mycket klicka, installera, konfigurera, köra. Här har det varit väldigt mycket att datorn kom hem i delar och jag fick bygga ihop den själv. Och det var ju ett äventyr i sig också, för det har jag inte gjort på 25 år. Och vad heter det? Tydligen så ska man ha en extra extern strömförsörjning för CPU-erna. Det har varit så säkert jättelänge. Men det finns liksom en kontakt på moderkortet där man högst kopplar upp i strömförsörjning för CPU. Det tog ett tag att fatta att man skulle göra det.
Det finns få saker som sådana som vi kan få adrenalin av som att bygga sin egen dator. Det är varje gång, första tre gångerna när det inte funkar. När man trycker på powerknappen och liksom... Och sen så funkar det. Vilken känsla.
Det var en jättejobbig känsla. Jag vet att jag berättade det för dig förut. Att nu för dina moderkort leddar för att indikera när det är fel på minnet. Vad var det mer? När den inte lyckas få ut någon videosignal. Och så var det något mer. Och de tre sitter tillsammans. Och sen hade jag satt i allting. Och så satt jag på datorn. Och sen lös lampan för att minnet inte fungerade.
Just det.
DRAM tror jag att bara stod vid lampan och den lyste gult. Och då kollade jag liksom manualen för moderkortet och så såg jag att jag hade satt minnena på fel plats.
Just det, man ska hoppa över en slott.
Ja, precis. Och så gäller det att göra det från rätt håll också. Och jag köpte min dator från Inet och de har en superbra guide för hur du bygger den. Och då hade de rekommendation var liksom tvärtom mot vilken ordning man skulle sätta dem på just det här moderkortet. Men, ja, och sen plockade jag loss dem liksom och så satte jag dit dem igen och så satte jag på datorn och tänkte, nu har jag gjort allt rätt. Och så lyste samma lampa igen. Och då så, tänkte jag, nu måste ju vara fel på minnena. Så jag tog ur ett minne och så satte jag bara ett och slog på och så lyste samma lampa igen. Och så höll jag på liksom och testade alla de här permutationerna och liksom alla kombinationer av hur du kan sätta i minnen. Och nu för din... Alltså, om jag jämförde minnespriset nu på de här minnena mot liksom, motsvarande main kostade för något år sedan så kostade de här 5 gånger så mycket. Och det kändes så att, vad har jag gjort? Har de fått en stöt nu? Använder jag inte den här ESD-mattan som jag tänkte göra? Har jag vaskat de här pengarna och måste beställa nya minnen? Men, sen läste jag på ett forum att nu för din så måste hårdvara skaka tass med varandra när man liksom sätter igång den för första gången. Det sker någon form av handshake i några minuter. Och för minnen är det att ju större minne det är, desto längre tid tar det för dem att skaka hand. Och den här lampan som lyste, den indikerar inte bara att det är fel. Den kan också indikera att, vet du, nu har de på att skaka hand med varandra. Så att snart kommer vi komma igång. Så jag hade ju satt i dem rätt när jag gjorde om det första gången. Det var bara det att jag fattade ju inte att jag skulle vänta några minuter. Utan jag trodde ju bara att nu... det här systemet är kaputt.
Jaha, vad lustigt. För vi byggde min sons dator för inte så länge sedan. Jag kan inte minnas att det var något sånt. Eller så var vi väldigt tålmodiga. Jag vet inte. Hur mycket minne installerade du?
64 gig.
Ja, okej, ja, det är kanske därför vi petade bara in 16.
Ja, du kanske gick fortare. Jag vet inte riktigt hur det där skalar heller.
Jo, men jag minns att det tog längre tid innan AMD-loggan dök upp, eller Asus-loggan dök upp, än vad jag var riktigt bekväm med. Jag hann liksom få lite svettiga handflator innan man såg någonting på skärmen.
Men det kanske var den där handskakningstiden då, för det var bara första gången jag startade, va? Sen gick det fortare.
Kanske. Eller kanske... Det var ett tag sedan, så det är mycket möjligt.
Ja, intressant. Ja, men det jag ville komma till, det var att jag satte ihop datorn och lyckades installera Arch och installera Tailscale och få den att prata med internet. Och det räckte liksom för att vi dagen efter skulle kunna åka iväg på semester och jag hade med mig min laptop och kunde då ansluta till min nya dator och installera allting och sätta upp allting på kvällarna liksom när barnen hade somnat och det inte fanns mycket annat att göra. Så det i kombination med att de vanligaste programmen som jag använder, typ Vim, Sway med fönsterhanteraren, C-Shell, T-Max och liknande. Det liksom, allt det konfigureras ju av dotfiler som jag har i ett repo på Codeberg. Och tack vare att jag satte upp det här operativsystemet nu på... sa jag att det var Arch förresten. Jag tar till glasögonen. Eftersom jag satt upp det på min laptop och jobbat med den, liksom, då har ju dotfilerna där och konfigurerat som jag vill ha det. Då var det bara för min nya stationära dator att dra hem det här repot och använda de dotfilerna. Så när jag väl kom hem häromdagen och så startade jag datorn, eller loggade in på datorn och startade Sway, då såg det precis ut som det gör på min laptop. Och vill jag göra några ändringar i UIT och liknande, då gör jag det i de här dotfilerna, committar, pushar, och sen när jag sett med min laptop, då kan jag bara dra hem de där filerna, och så har jag med de ändringarna. där också. Så att jag har liksom samma miljö, samma upplevelse, oberoende vilken dag det är jag sitter vid.
Sweet. Riktigt nice.
Ja, det kändes väldigt bra. För tidigare har jag kört pop-OS både på min stationära och min bärbara. Och de har ju liksom fått konfigurera oberoende av varandra. Vad sa du för något?
De divergerar.
Ja, men lite så. Det finns säkert något sätt att harmonisera det här. Men jag har liksom inte brytt mig om att titta på det. Och det är väl inte lika aktuellt nu. Men någon lyssnare kanske har ett bra tips hur man kan göra om man vill harmonisera sina pop-OS-installationer.
Harmonisera pop-OS är ett jättebra namn på ett avsnitt som vi kanske spelar in någon gång i framtiden. Nu måste vi tyvärr avsluta, för jag måste springa till min deg och kolla hur den mår. Se om den har rymt ifrån.
Nu är vi övertygade med över en halvtimme.
Ja, men det är en indikation på att det har varit ett bra avsnitt.
Ja, vad bra.
Du, tack så mycket för idag. Det här gör vi igen någon gång i framtiden.
Tack, det var jättekul att få vara med i ett bonusavsnitt.
Ja, på återseende. Trevlig kväll.
Tack detsamma.